Hej och välkomna till Spelhyllan. Det här är en podd där vi pratar rollspel, både klassiker och bortglömda mästerverk. Idag ska vi prata med Björn Värmedal. Då säger vi hej och välkommen till Björn Värmedal. Hallå, hallå!
Hallå, hallå!
Du är rollspelsförfattare och dessutom ansvarig för konventet Grottröj i Umeå.
Jajamän!
Hur många konvent är ni uppe i nu?
Det senaste vi hade var Grottröj 35 och det är mer eller mindre exakt. De första Grottröjen var ju inte konvent i den meningen. Först hette det OSR-fika. Vi träffades och fikade lite och pratade om nya OSR-produkter som kommit ut. På andra träffen då gjorde vi detsamma fast vi körde en spelsession också. Tredje träffen, då började vi bli lite många sådär, men då körde vi också en spelsession, vill jag minnas. Kommer faktiskt inte ihåg om det var tredje eller fjärde träffen som det blev ett konvent i den mening att vi faktiskt skickade ut en inbjudan och skaffade lite mer lokaler att vara i och så. Men sen dess har vi rullat på.
Du sa OSR-fika här. Och OSR är ju en gren inom rollspelshobbyn som Grottröj fokuserar på. Vad är det för någonting?
OSR i sig brukar man säga står för Old School Revival eller Old School Renaissance. Och det började väl egentligen med att någon tittade på Dungeons & Dragons OGL-licens som de hade för D20-spelen.
Vi menar det Dungeons & Dragons 3 som kom runt millennieskiftet?
Ja, det är någonstans där. 3, 3.5 någonstans. Och det var någon som tittade på det där och konstaterade att men hallå där, om vi tar alla de här regelblobbarna som vi får göra vad vi vill med, då kan vi faktiskt reverse-engineera kloner av de gamla basic-spelen. Så det började väl egentligen där. Och ett tag var det lite osäkert vad man fick och inte fick göra, men sen kom Osric som är en mer eller mindre direkt klon av Advanced Dungeons & Dragons, den första utgåvan. Och den här klonen är skriven av en kille som är upphovsrättsadvokat. Då kände folk att, ja men kan han, då kan vi. Och sen dess har det kommit en hel drös olika kloner och regeluppsättningar som i princip är mer eller mindre tidiga utgåvor av Dungeons & Dragons. En av de tidigaste har jag här framför mig nu, det är Labyrinth Lord som är gjord för att likna Moldvays basic-låda.
Labyrinth Lord är då det ni brukar ha som huvudspel på Grottröj?
Det är det regelsystem jag brukar ta till. Nu är det ju så att OSR-spelen, alla de här som, ja, OSR är ju inte bara gamla Dungeons & Dragons-kloner, men en stor del av genren är det. Och väldigt många av dem här är otroligt utbytbara.
Mm.
Ett annat spel som är väldigt, väldigt vanligt på Grottröj är det svenska Svärd och svartkonst. Som ju är skrivet och utgivet av Terje och Mattias som brukar vara på Grottröj väldigt mycket. Och de speltestade reglerna ganska mycket på Grottröj och så. Andra som är vanliga är väl till exempel Lamentations of the Flame Princess. Nu var det ganska länge sedan någon spelade det, men Old School Essentials, Dungeon Crawl Classics har körts en del. Utanför OSR-genren brukar vi också se en bunt spel från samma tidsera, men som i vissa fall är ganska annorlunda. Traveller till exempel, Tunnels and Trolls har varit med några gånger. Några sådana här liknande spel. Så vi brukar väl säga att Grottröj är ett old school-konvent. Vi riktar in oss på spelen från 70- och tidiga 80-talet och moderna spel som försöker att uppbåda samma känsla.
Vad är det som urskiljer sig när man tittar på de spelreglerna? Vad kan man se för mönster som går att emulera i exempelvis Labyrinth Lord?
Om man tittar på senare regelsystem som kom, med Basic Roleplay till exempel, där stattade man ju upp alla möjliga färdigheter för rollpersoner. De här gamla Dungeons & Dragons-versionerna, där säger man i princip att ja, men rollpersonerna är äventyrare. Och det vi har regler för, det är att slåss och att använda magi. Det mesta annat som rollpersoner kan göra, det lämnar man till spelarna och spelledaren att göra bedömningar kring. Och komma överens om hur man vill spela det. Man ska ju komma ihåg att de tidiga versionerna av Dungeons & Dragons kom ju ifrån figurspelen, alltså de gamla krigsspelen.
Mm.
Det är bara ett addendum till chainmail för att kunna spela chainmail eller olika slag i fantasymiljö om man vill ha med några karaktärskoncept från The Hobbit till exempel. Och sen utvecklades ju det här. En av grejerna man gjorde i Dungeons & Dragons, det var ju att du hade en karaktär du spelade istället för att köra en grupp med soldater. Och genom olika kampanjer som Gary Gygax och Dave Arneson spelade med sina kompisar så utvecklades reglerna mer och mer. Och så blev det väl till slut ett Dungeons & Dragons som var fristående från Chainmail. Och tittar man i original Dungeons & Dragons, då är det ju faktiskt ganska mycket som inte riktigt är förklarat om man hänvisar till Chainmail. Så, men de här regelsystemen är förhållandevis enkla. Framförallt från spelarens perspektiv. Det finns väldigt få saker din rollperson kan göra som man faktiskt slår för. I de här gamla basic-spelen till exempel som Labyrinth Lord, där har du inte ens ett yrke eller en klass och en ras eller folkslag, utan man slår ihop det där och säger att amen, alla är äventyrare, och är du alv, då är du alv. Och alver får välja dag till dag om de ska agera som fighters eller magic users. Och är du en magic user, då betyder det att du är en människa som brukar magi. Är du en cleric, då är du en människa som är tempelriddare mer eller mindre. Är du en thief, så är du människa. Är du en dwarf, då är du en dvärgisk krigare. Och är du en halfling, då har du väldigt bra saves, men det är ungefär det du kan bidra med.
Men det man gör i de här klassiska Dungeons & Dragons-varianterna då är att man går ut och röjer i grottor i grund och botten, eftersom konventet tog namnet grottröj. Stämmer det?
Det är ju på något vis det vanligaste temat i många av de här gamla spelen. Till och med om du tittar på Travelers var ju väldigt många av de tidiga äventyren mer eller mindre att du åkte till en planet och röjde i grottor av något slag. Även om det finns regler för overland travel och wilderness adventures, så är det någonting som man i regel i de här gamla basic-spelen brukar komma upp till vid högre levlar. För det är faktiskt galet farligt att röra sig i vildmarken. Om man slår på de där encounter-tabellerna, då kan man träffa på monster som är riktigt jobbiga för level 1-äventyrare. Så man brukar börja med att man går ner i grottor och träffar troglodyter och orcher och goblins och annat otyg. Och till skillnad från senare versioner av Dungeons & Dragons så får man faktiskt inte så mycket experience points för att besegra monster. Man ser monster som ett hinder snarare än motståndare. Om du överlistar ett monster eller smyger förbi det eller lyckas fånga det, då får du också experience points.
Så att ta sig förbi en fallgrop är lika värt som att ta sig förbi en anstormande goblinarmé?
Fallgropar brukar man inte få experience points för, men om du möter på en anstormande goblinarmé och lyckas övertala dem att släppa förbi er, då får du samma exp som om du hade slagit ner hela bunten. Men eftersom strid är ganska farligt så är det ju en bättre lösning i regel.
Mm.
Och mest exp av allt får du om du samlar på dig guld.
Det här är ju en regel man ser ganska ofta på internet om OSR-spel, nämligen regeln XP för guld. Skulle du kunna förklara lite hur den fungerar och vad det innebär?
För att förstå den måste man nästan gå till indie-rörelsen. För det var ju där man började prata om att rules matter, regler du har i spelet formar hur man spelar spelet. Det visar sig att det här stämmer ju väldigt, väldigt bra när man tittar på OSR-spelen också. Olika former av belöningar ger olika former av spel. Om du belönar spelare för att slå ner monster, då är det de kommer göra. Om du belönar spelare för att hitta guld, ja, då kommer de i många fall att göra vad de kan för att hitta guld snarare än att kriga. Belönar du dem för att utforska rum, då kommer de att utforska så många rum de kan och kanske strunta i vad som finns i dem i större del. Och belönar du dem för att resa långt, ja, då är det de kommer göra. Men just XP för guld har ju visat sig vara en framgångsfaktor i hur de här spelen faktiskt spelar.
Mm.
Det ger en lagom drivkraft, det gör att spelarna är engagerade i att undersöka och leta efter lönngångar och leta efter vad som finns under och bakom saker. Och ett litet incentiv att slåss med monster och motståndare egentligen. För det är ju tidslöseri och ganska farligt. Du har ingen direkt vinning av att göra det. Du har en vinning av att ta dig förbi, att överleva och att hitta mera guld.
Så det är ett sätt att spela som egentligen främjar mer att man tänker utanför lådan än att man följer reglerna som de står skrivna, kan man säga?
Ja, på sätt och vis. Reglerna dikterar ju som sagt inte så mycket annat än stridssituationer. Det finns regler för hur du öppnar dörrar, men det är inte begränsat till din rollperson. Det finns regler kring ljuskällor och förflyttning, men det är inte heller på något vis begränsat till ditt folkslag eller din klass eller så. Det fungerar lika för alla. Och det här sättet att spela, det gör ju att spelare i större mån faktiskt gör saker som inte kräver tärningsslag. Men saker som att leta runt i en grottgång och kolla bakom möbler och gobelänger och leta efter knappar eller spakar när de stöter på målningar och grejer eller någonting som skulle kunna se ut som en dold ingång. Det främjar ju nyfikenheten och utforskar andan. Man brukar ju säga inom oldschool-rörelsen att we explore dungeons, not characters. Det blir otroligt tydligt om man spelar ett spel som Labyrinth Lord, där vilken rollperson du än slår fram, hur lite hitpoints den än har, så godkänns den som rollperson. Och när du når noll hitpoints, då dör du. Om man tittar på Advanced Dungeons and Dragons till exempel, där kan du gå ner till, jag tror nästan det är minus 10 hitpoints innan du faktiskt är död. Och Lamentations of the Flame Princess har en liknande regel, där går du ner till minus 3 innan du dör. Och många sådana här spel brukar lägga in en regel om vad du har för minimalt hitpoint som level 1. Ja, men som fighter så kanske du alltid har 8 hitpoints när du börjar. Men i Labyrinth Lord, ja, där slår du din D8 plus din Constitution Ability Modifier. Och den skulle lika väl kunna vara negativ. Så det är faktiskt bra många rollpersoner som går in i sin första dungeon med någonstans mellan 1 och 3 hitpoints. Och de flesta vapen gör ju en D6 i skada och de flesta fällor gör minst så mycket. Så man vill gärna undvika att bli skadad.
Det kan jag ju verkligen förstå. Jag har hört från folk som har besökt Grottröj att ni har stämplar där i stort rött står avliden när man smäller det i rollformuläret. Är det sant?
Det är sant. Vi köpte 5 stycken och skänkte en sån till Stockholm Kartell. Men vi har 4 kvar som används friskt.
Det här We Explore Dungeons, Not Characters gör ju i så fall att nästan det är äventyret i sig. Själva kartan över grottan som blir både huvudfokus men också huvudroll nästan i en spelkväll.
Ja, absolut. Jag har ju haft oturen kan man väl säga att faktiskt aldrig ha spelat i en OSR-kampanj. Utan jag har ju kört alla de här one-shotsen på Grottröj. På de här one-shotsen blir det väldigt, väldigt tydligt att det handlar om att lista ut grottan, att förstå grottans hemligheter, att förstå hur den fungerar och försöka hitta alla skatter och spännande magiska föremål som finns där. Uppleva omgivningen. Och ju intressantare grotta, desto roligare kan det ju vara. Jag har gjort ganska många sådana här riktigt gonzo-grottor som är rätt konstiga. En som jag faktiskt har publicerat heter Harry's Hell House. Där går man in i ett litet platt hus. Vid givna tidpunkter så sjunker den våning man är på och en ny våning magiskt uppenbarar sig ovanför. Och det gör ju att hela äventyret blir att du måste på något vis hitta vägen upp och klättra uppåt tillräckligt fort, för annars kommer du aldrig ut. Och det då blandat med lite olika monsterfaktioner och monster som beter sig på oväntade sätt. Jag har ju till exempel många spelare som har plockat upp monster och liksom kedjat fast dem på olika sätt för att använda dem som vapen mot andra monster. Vad gäller intressanta saker så hade jag en dungeon där man kunde hitta en fullvuxen gris i ett marsvins storlek. Och även om den är värd absolut ingenting så är det en sån där rolig, intressant sak. Vid ett tillfälle var det faktiskt 2 rollpersoner som gick i duell för att avgöra vem som skulle få den. Bara för att deras spelare tyckte det var så förtjusande kul. Och det är lite sådana saker som händer. Alla roliga trinkets du kan hitta. Kontakter du kanske får i en dungeon. Eller olika fraktioner som du listar ut hur de fungerar och förhandlar med. Det är sånt som är kul att uppleva på något sätt. Framförallt när man får kontakt med olika fraktioner. Eller kan förstå vilka som är fiender med vilka. Då kan du ofta spela ut dem mot varandra till exempel.
Men allt det här sker utan då tärningsslag och utan förhoppningsvis att man använder reglerna alls, eftersom du, som du sa, det mest är stridsregler som finns.
Det beror ju på. Man brukar också säga att spelet premierar rulings, not rules. Så även om det är så att reglerna absolut saknar stöd för att till exempel plocka upp ett monster och binda om det till någon slags minigun, så får jag som spelare göra någon slags rimlighetsbedömning. Alltså, går det här att göra? Är det så att spelarna motiverar sin design och materialval och det här känns fullkomligt rimligt att de får ihop det, då gör de det. Då behöver man inte slå ett tärningsslag. Men tänker man att det här är nog lite komplicerat, det är liksom inte säkert att det går, då kanske jag kräver ett tärningsslag. Och ofta då, det finns ju ingen konvention för hur något sånt här ska gå till. En del kör att då slår man tärningsslag med 3d6 mot en ability och ska komma under den. Eller som jag brukar köra, att man tar en d6 plus en ability modifier och försöker komma över en svårighet. Men man behandlar de här situationerna som unika. Vi behöver inte en regel som säger hur man ska slå eller vilka färdigheter eller abilities som används för att kedja upp ett monster mot din underarm. Det kommer inte hända så ofta att vi faktiskt behöver en regelsida som förklarar det. Utan vid varje givet tillfälle så får man göra en bedömning. Ibland förhandlar man med spelarna lite om det. Men hur svårt kan det här tänkas vara? Tror ni att det är möjligt? Men man ser ju ganska många kreativa lösningar. Nästan oavsett vilken sorts attack du vill göra så brukar vi bara köra ett vanligt attackslag. Oavsett om det är att du kastar lasso, tacklar personen i fråga eller försöker fånga dem i järngrepp eller slå ner dem med ditt svärd. Det är fortfarande en attack. Vi räknar det som en attack. Men i samma ådra där, så om man målar upp omgivningen tillräckligt, då kommer spelarna ofta ta hänsyn till det och dra nytta av det. Man brukar säga att i de här gamla spelen då är det combat as war, inte combat as sport. I många nyare spel då planerar man encounters och balanserar dem väldigt noga mot rollpersonernas förmågor och level. I, jag tror det var Dungeons and Dragons 4, där sa man till och med att så här, ja, men vi räknar lite matematiskt på det här. Tumregeln är att rollpersonerna ska ha 70% chans att överleva vilken encounter som helst. Men det finns inga sådana sannolikheter i Labyrinth Lord. Mitt favoritexempel här är Giant Killer Bee, som helt enkelt är livsfarliga. Alltså, till att börja med kommer de i en flock och de anfaller alltid. De flyger fortare än vad du kan springa. Och runt en tredjedel av deras attacker som träffar leder till att du dör på fläcken. Det finns ingen form av spelbalans i det där. Det enda du kan göra det är att du förbereder dig för krig. Du drar nytta av alla fördelar du har. Du undviker fighter som är onödiga. Vet du vad som väntar framför dig, då går du inte in i en strid utan att ha förberett dig och vara hyfsat säker på att du vinner. Och det betyder ju också att spelarna kommer dra nytta av omgivningen. De kommer säga att vi springer in i det här rummet och så tar vi det stora ekbordet och ställer för dörren. Och det gömmer vi oss bakom och skjuter med armborst och pilbågar ut i korridoren mot våra förföljare. De kommer gilla fällor. De kommer försöka omringa sina fiender. En klassisk regel är ju att två rollpersoner kan slåss i bredd i en korridor. Men om du kan tränga in en enstaka fiende i ett rum, då kan du omringa den. Då kan ni alla anfalla. Och sådana saker, de kommer att utnyttja taktiska möjligheter som det blir en bedömning som spelledaren gör. För att som sagt, det finns inte regler för alla detaljerade situationer. Men det gör också att alla detaljerade situationer egentligen är möjliga. Vi ska bara göra en bedömning om hur svårt det är.
Är det här något som just Labyrinth Lord gör extra bra jämfört med de andra OSR-spelen? Eller har du fastnat av det av någon annan anledning?
Det här är ju någonting som alla OSR-spelen egentligen är väldigt bra på. Och någonting som kanske inte alltid är så väl beskrivet i regelsystemen. Men när man pratar om genren och pratar om spelledarstilen så är det väldigt vanligt. Att jag har fastnat för just Labyrinth Lord, det beror faktiskt till stor del på att jag tog gratis pdf-en för många år sedan som är utan bilder. Och så gick jag till universitetets tryckeri som fanns just då. Så bad jag att få det här utskrivet i A5-format med en limrygg satt på. Så det var egentligen ett av mina första gratis OSR-regelsätt eller OSR-regelsätt överhuvudtaget. Och det är fortfarande det här häftet som följer med mig. Och jag har lärt mig hur det här spelet fungerar och jag gillar såna här små saker som att det finns inga för dåliga rollpersoner. Om du slår fram en rollperson med bara negativa ability modifiers och ett HP, ja, då är den fortfarande spelbar. Och dödligheten är väldigt hög. Det är inte förlåtande att vara rollperson. Det kan väl tyckas lite elakt som spelledare att vilja ha det just så, men faktum är att jag tycker om det som spelare också. Att levla upp som underdog, det är så mycket intressantare än att vara säker hela vägen dit.
Du har ju som sagt arrangerat Grottröj i över 30 exemplar just nu. Är det någonting du känner gör OSR extra lämpligt för just konventsspel?
En dungeon har inte en början, en mitt och ett slut. En dungeon har en mängd rum. Du kommer till spelsessioner och vet hur många timmar du har på dig att spela. Och det har ingen betydelse om du utforskar hela dungeonen eller bara tre rum i slutet. Du har ändå upplevt en del av det. Ett äventyr eller en dungeon, den har inte en förberedd handling. Så du måste inte fundera på, som skribent eller som äventyrsskapare, så behöver du inte fundera på ett gäng rollpersoner och deras relationer till varandra och olika scener som ska utspela sig och vad endgamet egentligen är och liksom vad man ska hinna med och uppnå på en spelsession. Du bygger en dungeon.
Det är lättare att preppa i förväg på det sätt man gör på konvent liksom.
Ja, mycket, mycket lättare. Det finns väldigt många färdiga dungeons och väldigt många verktyg för att göra intressanta dungeons. Vilket också gör att tröskeln för att spelleda är ganska låg. Så det har visat sig vara ett ganska vinnande koncept. Det är ganska befriande att sätta sig som spelare på ett konvent med old school rollspel också. Du kommer in och rullar fram en gubbe. Eller som vi ofta gör på Grottröj. Jag har skrivit ett skript som vi brukar använda för att slumpa fram en rollperson. Och då har du en rollperson med sina värden och lite utrustning. Så kör man igång med äventyra bara. Så får man se vart man hamnar. Får man se vad man hinner uppleva under en session. Det är platsen som är intressant. Det är inte en förberedd story.
Är det någonting av det här du har tagit med dig till andra saker du har skrivit? Du nämnde en av dina egna dungeons. Är det något annat du har skrivit som du känner är väldigt OSR-ikt? Som inte nödvändigtvis är OSR? Vad kan man ta med sig från sättet man spelar OSR på till andra typer av spel?
Du kan framförallt ta med dig det här att inte förbereda en story.
Mm.
Bygg en plats, en sandlåda, ett område, någonting som är intressant att utforska. Det finns knappar att trycka på, spakar och dra i, skrymslen och vrår och leta i, hemligheter och undersöka och saker att hitta i djupa gropar. Tvinga inte rollpersonerna att på något vis följa ett spår genom en story. Och du kan göra det intressant för dig som spelledare också. Det finns ju ett stort slumpmoment som gör att spelledaren faktiskt inte är en regissör som här i nyare spel, utan mer av en domare. Om rollpersonerna håller på att utforska ett rum, då vet vi ungefär hur lång tid det tar. Och vart tionde minut in-game då, så rullar jag tärning för att se om det blir ett random encounter. Alltså, kommer det ett vandrande monster här? Och det kanske gör. Ofta när jag gör egna dungeons, eller för den delen många moderna OSR-dungeons, de har olika saker du kan träffa på där man inte vet varken som spelare eller spelledare egentligen vad som händer. Klassiska exemplet är vad händer när du äter den här hallucinogena svampen. Ja, då finns det oftast en tabell för det. Det kan bli olika resultat varje gång. Så just det där att låta sig bli överraskad som spelledare, förbereda möjligheter och njuta av de olika utfallen. Att rollpersoner inte får en plot armor. Det ska vara intressant både för dig som spelledare och för spelarna att se vad som händer och respektera tärningarnas utfall. Är det så att en rollperson dör eller blir allvarligt skadad, då är det det som händer. Och du är en domare. Du är inte på något vis rollpersonernas motståndare eller regissör, utan du är i den här dungeonen tillsammans med dem och försöker att opartiskt bedöma situationen. Och det är en ganska befriande inställning att ha även i andra spel. När jag spelleder moderna fantasy-spel till exempel, då brukar jag ofta göra så. Däremot är det inte en spelstil jag tar med mig till andra one-shots i regel. Då brukar jag föredra mera indie-liknande spel där man har rollpersoner med relationer och agendor och försöker bygga en story under tiden.
Fokus ligger snarare på vad som händer under spelmötet än vad man har förberett, så att säga. Det här finns och sen får vi se vad rollpersonerna gör på platsen, och det är det som är det viktiga.
Precis så.
Vilken typ av spelare tror du har roligast med OSR?
Du ska vara intresserad av mysteriet.
Mm.
Vad finns här egentligen? Var lite nyfiken. Våga ta risker. Din rollperson är inte viktig. Om du tycker att din rollperson är viktig, då är inte OSR för dig. Du kommer inte spendera tid på att ta reda på din rollpersons bakgrund eller motivationer. Om du är ute efter guld, det är din motivation. Och du är någon form av krigare eller annan äventyrare. Ibland dör du. Det är inte hela världen. Det finns fler rollpersoner. Du ska vara intresserad av utforskningen. Vara nyfiken, vilja experimentera, tänka utanför lådan. För just den här bristen på regler och spelledarens roll som domare gör att friheten är väldigt, väldigt stor. Jämfört med att sitta med nästan vilket traditionellt spel som helst med en lång lista på färdigheter. Där i alla fall jag upplever att när jag fastnar så stirrar jag på färdighetslistan och funderar på vad jag kan göra. Istället för att fundera på omgivningen, fundera på min situation, att försöka vara kreativ i det. Så du behöver gilla lite lösa ramar, vara väldigt nyfiken och våga ta risker. Och som sagt, inte bry dig så mycket om din rollperson.
Nu börjar vi närma oss slutet på det här samtalet. Så jag tänker jag ska passa på att fråga, är det någonting om OSR och Labyrinth Lord i synnerhet som du vill ha sagt som du känner jag inte har frågat än?
Det var en väldigt bra fråga. Nej, det är nog egentligen ingenting faktiskt. Det är värt att testa. Sådana här OSR-spel är otroligt lätta att komma in i. Som spelare så kommer du i regel att rulla en attacktärning och en skadetärning eller rulla för effekter på magiska besvärjelser eller liknande. Men det är väldigt, väldigt lätt att greppa reglerna, att komma in i det. Jag har haft många spelare på Grottröj som aldrig har spelat rollspel förut. Och de hoppar in i det med liv och lust.
Är det något annat OSR-spel som du vill tipsa om som vi inte har nämnt hittills?
Det finns ganska många nyare OSR-spel som jag själv inte har så mycket koll på, men som jag vet tänker på ramarna lite grann för vad OSR är. Mothership är ett sånt som är skräck i rymden. Death in Space är ett annat. Man brukar lite taskigt jämföra det med Mothership, men faktum är att det är en helt annan känsla, en helt annan typ av skräck och desperation i rymden. Det finns flera spel som provar på andra genrer. Explorer till exempel är ett spel som handlar om folk som besöker olika planeter och går i dungeons där. Mutant Future är ett spel där du spelar olika mutanter, olika konstiga varelser med olika krafter. Det finns ett som heter Esoteric Enterprises som utspelar sig i vår värld, vår tid, men en mer Cthulhu eller kultliknande variant av det. Och alla de här kör ju på någon form av OSR-grund, antingen i reglerna eller i spelstilen. Så det är idag en väldigt bred genre med stor kreativitet, stor experimentlusta. Så det finns mycket där ute att titta på.
Det låter som väldigt bra slutord. Innan jag säger hej då ska jag passa på att fråga om det är någonting helt annat du vill tipsa om just nu. En Kickstarter du håller koll på eller något helt annat spel du tycker fler borde spela?
Då är det två saker jag vill tipsa om. Det första är ettbladscenariotävlingen som just har nått deadline på rollspel.nu. Där ni kan gå in och läsa och rösta på olika bidrag. Det är alltid en stor spännvidd i vad som dyker in i de där ettbladscenariotävlingarna. Den andra saken är ett stående tips för mig. Jag brukar alltid tipsa om Lady Blackbird av John Harper. Ett kort spel att läsa igenom som har fantastiskt enkel mekanik och också väcker tankar kring spelledarmetoder. Och det är min främsta inspirationskälla när jag själv gör one-shots som inte är Grottröj. Det är ett story now-spel. Alltså, du har en startpunkt och ett gäng rollpersoner i en situation och sen bygger du hela spelet utifrån det egentligen. Du har en startsituation, du har ett mål och rollpersonerna har olika förmågor och relationer till varandra. Och som spelledare så ställer man mycket ledande frågor. Och som spelare har du stor möjlighet att etablera sanningar i världen. Det blir ett väldigt, väldigt dynamiskt spel. Äventyret är helt olika varje gång man kör det med olika grupper. Det är ett fantastiskt exempel på hur Rules Matter funkar. Ju mer du powergamar, desto mer spelar du din karaktär. Det faller samman. Och det finns otroligt fantasifulla lösningar att ta till. Det brukar alltid uppkomma intressanta situationer. Och som sagt, det har en annan spelledarmetod och det är någonting som är värt att utforska bara för det till och med.
I och med det så säger vi tack så mycket för att du kom till spelhyllan idag, Björn Wermedal.
Tack för att jag fick komma.
Ha det så fint och tack för ikväll. Hej hej!
Hej hej!
Det här var Spelhyllan med Björn Wermedal. Själv heter jag Pontus Kjellberg och musiken är gjord av Hicham Chahiri. Tack för att ni har lyssnat.